Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till Den blå hästen. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter och pratar om Europas historia med min pappa Ulf Åkersten.
Hej!
Hej! Och min mamma Ulla Åkersten.
Hej!
Hej! Hörrni, idag så ska vi prata om lite av ett favoritland i hela den här familjen, nämligen Irland.
Ja, vi har ju varit, alla tre har ju varit där flera gånger.
Mm, det stämmer.
Och du har ju till och med bott där ett tag.
Ja, en termin har jag bott där. Men konstigt nog så kan jag faktiskt inte himla mycket om historien. Så att, det blir ju perfekt att jag äntligen ska lära mig det nu.
Ja. Irland är ju en ö. Och dessutom är det ett land. Om vi pratar om ön först så ligger den alltså väster om England, Storbritannien. Och den gynnas av att Golfströmmen flyter alldeles utanför. Så det blir ganska varmt. Men samtidigt blir det ju fuktigt. Det har ju ett stabilt rykte av att det regnar alltid på Irland.
Jag håller inte med om det. Det är inte mitt minne i alla fall.
Nej, vi var där i 14 dagar en gång. Och då föll inte en enda droppe.
Nej.
Så att det är väl överdrivet. Öns yta är ungefär en tredjedel av Sveriges. Och det bor cirka 6 miljoner människor på ön.
Mm.
Alltså både norra och södra Irland.
Och hur många irländare bor i hela världen då?
Säkert många fler. Det bor ju så många som helst i USA till exempel. Vi kommer ju in på det.
Mm.
Ön är sedan 1921 delad i republiken Irland och Nordirland, som är en ganska självstyrande del utav England, Storbritannien. Det här är krångligt och det ska vi försöka reda ut lite grann. Vi ska prata om kelter, vi ska prata om ett myller av kungar, vikingar, nordmän, engelsk erövring av landet, eller kan man säga ockupation kanske, inbördeskrig, frihetskrig och slutlig delning 1921.
Perfekt tycker jag, men då kör vi väl igång från början.
Ja. När vi pratade om England så sa vi att England hängde ihop med kontinenten på istiden, eller strax efter istiden.
Mm.
Och Irland hängde ihop med England. Så de invandrare som kom från kontinenten till England, de fortsatte över till Irland.
Och när är vi i tid nu?
Ja, så där omkring 6-7 tusen år före Kristus.
Mm.
Det här folket vet man inte särskilt mycket om, men i vanlig ordning så lämnar de ju avfallshögar, kökenmöddingar.
Mm.
Och genom att rota i dem så kommer man fram till att de var samlare och jägare. Hur de nog jagade med sina primitiva vapen. Men man har hittat djurskelett i alla fall i kökenmöddingarna. På 3000-talet före Kristus så hände det något. Man tror, men man vet inte riktigt. Man tror att det var folk som kom från Bretagne och från norra Spanien. Där det bor alltså kelter. De som bor där har ju ett keltiskt ursprung även idag.
Mm-hmm.
De invandrade till England och Irland och förde med sig kunskaper om jordbruk och boskap och trängde ut urbefolkningen.
Mm.
Och det var de här människorna som byggde de här enorma gravmonumenten. Newgrange är ju känt. Den är känd därför att dels för att den är stor och dels för att solen träder in genom en springa en gång på året.
Är det en sån där gånggrift?
Ja. Jag vet inte hur stor man ska beskriva hur stor den är, men den är alltså, kan det vara 100 meter eller något sådär, jättestor är den.
Uppbyggd av stenar eller?
Ja, stenar. Kallmurade stenar.
Och är det samma sak som Stonehenge? Är det samma gäng liksom?
Ja, det är samma tid i alla fall. Mm. De byggde ju flera sådana här monument runt om, både Irland och i England.
Jaha, så de håller på att bygga saker av sten och tränga bort urbefolkningen och så. Men vilka är de då?
Ja, det är alltså kelter. Kelter har vi pratat om många gånger när vi har pratat om Frankrike, vi har pratat om Tyskland. Och kelter är alltså som romarna kallade ett antal stammar som fanns i Europa på den här tiden.
Mm.
Gallerna till exempel var kelter.
Jaha.
Som Caesar stred emot. Och de som kom till Irland och norra Skottland, eller norra Storbritannien, det vill säga Skottland och Wales, det var gäler, och på Irland kallades de för irer.
Mm.
Men det är fortfarande kelter. Kelter är alltså ett sånt där praktiskt namn som romarna använde. Man kunde kalla ett antal stammar för germaner, andra för kelter. Och även skyter var ett sånt där samlingsnamn på massa olika folk.
Och när är vi inne på, vilken tid är vi nu då?
Ja, man räknar med att ungefär 500 år före Kristus så var Irland helt och hållet dominerat av kelter. Det vill säga irer. Det var ju ett järnåldersfolk på samma sätt som romarna var.
Mm.
På senare tid nu, inte alls länge sedan, så har man kommit fram till att kelterna var ett rikt folk. I synnerhet i det som romarna kallade för Gallien. De förde med sig, de som kom till Irland och England, de förde med sig kunskap om järnhantering.
Mm.
Och guld. Guldsmycken från den här tiden, det vimlar av dem inom det keltiska området. I Gallien till exempel, där byggde kelterna vägar, någonting som romarna sen tog efter.
Mm.
Och de byggde säkert vägar i Storbritannien också. Men på Irland byggde man inga vägar. Man byggde byar. Och det fanns knappast någon kommunikation mellan de här självförsörjande byarna. Det kommer vi in på lite närmare när vi börjar prata om kristnandet som kommer senare.
Men hur vet man allt det här? Hade de också bara en massa köckenmöddingar? Liksom?
Nej, man har ju hittat rika guldfynd och metallfynd. Man hade någon slags rudimentärt skriftspråk också på den här tiden. Det kom ju sen att utvecklas på ett helt annat sätt.
Mm.
Språket, det keltiska iriskan, började utvecklas för den här tiden. Och man började också att utveckla lagar. Man hade gemensamma lagar inom det keltiska området på Irland. Och man hade en så kallad stor kung. Kring de här gårdarna, det var egentligen gårdar och inte byar. Alla ville kalla sig för kung.
Mm.
Och det vimlade av kungar vid den här tiden. Men så hade man en stor kung som satt i en by eller en liten stad som heter Tara, som ligger norr om Dublin. Eller låg norr om Dublin. Det finns ju inte idag, man har grävt ut det bara för att konstatera att det fanns.
Ja, och döpte till Tara själva.
Ja, det fanns väl, det här skriftspråket utvecklades på den här tiden, så man visste att den hette Tara.
Man hittade någon gammal vägskylt på något sätt.
Ungefär så, ja.
Ja. Ja, men vad spännande. Men alltså kelterna, de känns ju väldigt spännande. De dyker ju upp i allt från New Age-sammanhang till Robin Hood och sånt där. Vad vet vi mer om dem då?
Ja, de hade ju någon form av samhällsordning. De bestod av krigare, druider, och det var alltså präster och ämbetsmän.
Mm-hmm.
Och bönder. Och så fanns det då keltiska barder.
Ja, just det. Det är alltså sångare då, eller?
Ja, det är någon sorts episka diktare och sångare. Och de känner man till sen de sista århundradena före Kristus.
Ja, men hur vet man det?
Jo, det finns ju sånger som har traderats och som med tiden nedtecknades. Och det har man lyckats härleda då till så lång tid tillbaka.
Mm.
Och på medeltiden, eller tidiga medeltiden, så var de högt ansedda i, särskilt i Wales och på Irland. Och ofta så var de knutna till första hov, eller stormanshoven, eller vad man ska kalla det för. Men de jobbade ju för förstarna då med deras släkthistoria i form av hjältedikt och...
Så vi som har snackat lite om det här med PR-krig, kan man tänka sig att de var lite som de absolut värsta dogwaggarna som drog ut och bara, jo men den här försten, han vinner alltid, oj vad bra han är, akta er för honom.
Jo, det är mycket möjligt att det låg sådana tankar bakom, men det var ju framförallt då att liksom höja dem i ära, om jag har förstått det hela rätt.
Mm.
Sen fungerar de ju också som sändebud, och då hade de ju informationsspridning som en stor uppgift.
Jag känner att jag från början tyckte att barderna var ganska harmlösa och gulliga. Nu känns de jätteopolitliga när du berättar om dem.
Ja, det var väl ingen som kunde kontrollera sanningshalten i vad de spred för information.
Nej, exakt.
Sånt får man ta. Men med tiden så försvagades ju deras inflytande, och de blev mera som underhållare än som alltså politiskt viktiga.
Mm. Kan du berätta något mer om kelterna? De här knasiga mönstren som man ser överallt på Irland med det finns ju liksom någon stil som känns väldigt...
Det finns ju en keltisk tradition på olika områden. Bland annat då den här ornamentiken som är så typisk med spiraler och kedjeflätningar och sånt där. Och det finns ju... det lever ju kvar väldigt länge.
Mm.
Sen har de ju en sångstil som de har på något sätt behållit. Den bygger ju dels på musiken och dels på själva sättet att sjunga med andningsteknik och så. Det förekommer ju än idag i de senaste folkmusiktolkarna.
Mm, verkligen.
De instrument man hade på den tiden, de har man ju också behållit inom folkmusiken ända till idag.
Mm.
Och där är det då irländsk säckpipa och tin whistle.
Mm, det är en liten flöjt.
Ja, precis. Och så får du säga hur det uttalas, den irländska trumman.
Jag tror att de säger baron.
Ja, någonting ja, sånt.
Ja.
De här bardernas sätt att hylla förstarna, det övertogs sen med tiden av klostren och kyrkan. Då hade man ju en religiös betoning, så att det var helgonhyllningar och, men efter samma mönster kan man säga.
Just det.
Men nu är det väl dags för St. Patrick.
Ja, nu har vi laddat upp här ordentligt.
St. Patrick är alltså Irlands nationalhelgon och den största kändisen på Irland överhuvudtaget.
Mm.
Han kom ifrån en överklassfamilj, kallar det för druider, i England.
Vilket, när då ungefär?
Ja, 400-talet.
Mm.
Han blev kidnappad utav iriska sjörövare och satt på Balafor på Irland i ett antal år. Mm. Och fick religiösa uppenbarelser.
Eller Stockholm-syndrom.
Ja, ja, men sen rymde han därifrån.
Mm.
Och seglade över till Frankrike, till Sydfrankrike, där han lyckades bli präst i ett kloster i Sydfrankrike. Men sen kom han på att han skulle nog åka tillbaka till Irland i alla fall. Och det gjorde han.
Hur kan det här inte vara Stockholm-syndrom?
Han älskade irländare. Och irländarna älskade honom. För vid den här tiden så var det keltiska samhället ganska upplöst. Det var som sagt ett myller av småkungar. Det var ett antal gårdar som inte höll sams. Och det var ständiga krig. Och han kom där och erbjöd en gud och en frälsning. Och det var väldigt många som gick med hans mission.
Mm.
Så att han lyckades mer eller mindre kristna i Irland. Helt och hållet. Det är klart att alla var inte kristna, men i alla fall. Han är som sagt bara ett nationalhelgon idag. Han dog den 17 mars. Man vet inte riktigt vilket år det var. Men han dog i alla fall den 17 mars. Och det är St. Patrick's Day.
Mm.
Som firas över i framförallt på Irland, men också till stora delar i USA.
Ja.
Man färgar fontäner och floder gröna. Och sjunger och skrålar och dricker öl.
Just det.
Han insåg ju att eftersom Irland var som det var, så geografiskt, så kunde man inte inrätta biskopsdömen. Det gjorde man ju överallt i Europa. Det var ju ett feodalt område. Irland var ju inte feodalt på det sättet. Man hade gårdar, kanske byar, men framförallt gårdar. Och de gårdarna, då, där kunde man grunda kloster. Så han grundade kloster istället för att skapa biskopsdömen. Och de här klostren, de blev ju oerhört livaktiga. Vi har pratat om dem lite då och då i Europas historia. De skickade ut missionärer runt om i hela Europa och även till Island.
Ja.
Och det var iriska munkar som drev missionen i Europa på 500-700-talet.
Tror du att det hänger ihop med att man just inte hade biskopsdömen, utan att man var relativt självstyrande inom sitt kloster?
Jag är helt övertygad om det. Det är ju lite lustigt, för att man kan kalla det här för privat mission på något sätt.
Mm.
Klostren var nära knutna till de här kungarna. Och det var kungarna som finansierade missionen. Och det är ju lite märkligt. Det var inte någon stark kyrka som vältrade sig i pengar, utan det var kungar.
Lite som så här konstmecenater. Fast...
Ungefär så, ja. Det här samhället med kloster och kungar, det bröts ju samman i samband med vikingarna. Innan vi lämnar det här med kristendomen och St. Patrick, så är det två saker som vi måste säga. Dels så är det treklöven, the shamrock.
Mm.
Kommer man till Irland så finns det shamrocks i alla butiker, överallt. Det är varumärke för en förfärlig massa varor. Och shamrock är alltså en treklöver som introducerades. Den fanns ju på Irland tidigare. Men den kom att bli en symbol för treenigheten i den kristna tron.
Mm.
Gud och Jesus och helig ande.
Mm.
Sen är ju enligt legenden så är St. Patrick känd för att han drev ut alla ormar från Irland.
Mm-hmm.
Det finns inga ormar på Irland.
Och gör inte det?
Nej, det gör inte. Det är en massa dumma människor som har tagit dit tama ormar och släppt ut dem. Så det finns lite snokar, och de har till och med hittat någon anakonda, inte anakonda utan vad heter de?
Pytonorm.
Men där vilda ormar finns inte. Jo, Irland har varit skilt ifrån England där det finns ormar under tiotusentals år. Ormarna hann väl inte över dit, antar jag.
Nej, bra ändå PR-verktyg.
Mycket bra.
Mm. Men okej, nu går vi väl över till vikingarna.
Ja.
Och när är vi då?
Vi på slutet av 700-talet. Lindisfarne, slottet i England. Det brändes av vikingarna 796 eller 7 eller något sånt där. Och vikingatiden i England och på Irland bestod mellan 800 och ungefär 1000. Det är 200 år ungefär. När det gällde Irland så hade de här krigen mellan det myllret av kungar utvecklats så att det blev två kvar. Och då var det ju mer eller mindre öppet mål för vikingarna.
Mm.
Och nu ska man komma ihåg, och det har vi sagt förut men det tål att upprepas. Vikingar är idag använt som ett samlingsbegrepp för folk som kom ifrån Skandinavien och ifrån Danmark. På den här tiden och har man kunnat konstatera att det fanns två grupper. Det ena var vikingarna som slogs och rövade och våldtog. Det andra var nordmän och det var helt vanliga handelsmän. Och de där handelsmännen, de grundade städer och drev handel. Så på Irland så har nordmän, eller vikingar om man så vill, grundat Dublin, Cork, Wexford och Limerick. Och andra städer också för den delen, men det här är de största.
Mm.
Och man byggde helt enkelt traditionella handelsstationer, ungefär som Visby och Novgorod och sånt. Det var samma tid och samma idé. Och man handlade med djur och med allt
guld.
Som fanns, guld och allt som fanns.
Men det här bestod inte så jättelänge då?
200 år ungefär.
Mm.
Men det är 200 år, tänk bakåt. 1814, då var Napoleon.
Ah, jo, i och för sig. Men vad hände då då? Liksom ebbade det bara ut med vikingarna? De bara, vi drar till Ryssland.
De fanns ju kvar, nordmännen fanns ju kvar. Det var ju vikingarnas rövartåg drog ut.
Mm.
Men nordmännen fanns ju. Så att det är en folkspillra som lever kvar i generna även idag. Det var en irländsk kung. Det fanns ju fortfarande irländska kungar kvar. Vikingarna var ju mest intresserade av kusterna. Han hette Brian Boru och han lyckades i ett stort slag besegra vikingarna, inte nordmännen. För de var inte intresserade.
När var det här då?
Det var 1014 var det väl, ja. Och det betecknar slutet på vikingarnas, de krigiska delarna av nordmännen, slut på Irland.
Vet du vad jag har lärt mig?
Nej.
Eventuellt så är det så att Boru är grundnamnet för släkten som sen kom att kallas för O'Brien.
Jaha.
Och det vet ju alla som tittar på 24. Det är ju väldigt bra typer som heter O'Brien. Men då kan man liksom titta tillbaka och tänka att det här är ju ett av världens äldsta liksom, adelsnamn. Det är ju coolt.
Det är stort. Men det fanns en annan också vid den här tiden som heter O'Neill.
Mm.
Som också var en adelssläkt på Irland.
Han kanske hette Nilo då.
Det är möjligt. Men det keltiska revival som det skedde här, det blev ganska kortvarigt. För vi har ju 1066, slaget vid Hastings, nordmännen, normanderna.
Ja, för slaget vid Hastings går ut på att normanderna slår anglosaxarna.
Ja.
Och det innebär att tja då, saxiska gänget, nu är det dags för oss som har lite fransk intresse i livet.
Kommer du ihåg vad normanderna var för typer?
Nej.
Det började med en viking som kallades för Gongerolf, som någon gång på 900-1000-talet seglade ut efter kusten på Europa, upptäckte en häftig flod som heter Seine idag, och hittade en liten by. Jag kommer inte ihåg vad den hette på den tiden, men det är Paris idag.
Mm.
Och erövrade den. Och slogs tillbaka, erövrade den igen, och så höll han på det sättet. De hade en kung vid den här tiden som bodde i Paris och som fördrevs därifrån med jämna mellanrum. Han heter Karl den Enfaldige.
Mm.
Och han gick med på att för att få normanderna att hålla sig tysta, så fick de Bretagne som hertigdöme.
Jaha.
Och det blev alltså grunden till de normanderna som med tiden erövrade England.
Coolt. Så det här hände då 1066.
Ja.
Och då tar de över i England.
Och Irland. De börjar med England förstås. Det är ju här vid den här tiden som kommer under 10, 11, 1200-talet. Det är Robin Hood-tiden. Och det var borgar som normanderna övertog och klämde ut skatter ifrån befolkningen. Man gjorde samma sak på Irland.
Och i Game of Thrones.
Med tiden så blev ju normandiska väldigt starkare och starkare. Det började komma kungar. Och kungarna fortsatte den här normandiska idén om att förtrycka irländare. Irländarna hade vid den här tiden inte någonting att sätta emot. De bestod mest av bönder. Och bönder är till för att förtryckas och klämma skatter ur. Så... Och nu börjar det här stora eländet som kommer att hålla på långt in på 1900-talet med det engelska förtrycket av den irländska befolkningen.
Mm.
Det går i vågor. Ibland så lyckas irländarna hävda sig, men för det mesta så slås de ner. Och engelsmännen försöker på olika sätt skapa ett nät av borgar och makt. Till att börja med så gick det inte så bra för dem. De delade ut borgar och områden. Vid den här tiden så hade det bildats områden, landskap på Irland. Det fanns ju inte från början, utan det är en engelsk påfund. Och man delade ut dem. Men det var ju alltså krigare och det var sådana som fjäskade för kungen och den typen av människor. När de satt där ute på sina borgar så blev de ju mer eller mindre fjärmade från kungen. Kom ihåg hur dåligt det var med kommunikationerna på den här tiden. Det fanns ju knappt några vägar på Irland. Och de här människorna satt där och med tiden så blev de mera irländska än irländarna själva.
Mm.
Så att området som engelska kungen behärskade, det kallades för The Pale. Och var ett område runt Dublin. Från Dublin Castle. Det är Dublin Castle vi ser idag som är en studie i maktfullkomlighet. Det är från 1700-talet. Men det fanns tidigare Dublin Castles. Med ballgravar och stora murar och sånt. Som med tiden brann. Och, ja. Men så var det.
Men det var alltså ett stort område runt omkring Dublin, men inte i alla fall hela Irland som var...
Långt ifrån i hela Irland. Mm. För att det var de här människorna som med tiden blev irländare mer än engelsmän satt där.
Men det här lär ju inte engelsmännen här bara, okej, men vi gör så här då.
Nej, det var ju... Engelsmännen försökte ju till varje pris att förtrycka de här. För att det var ju pengar att få ifrån de här bönderna. De arbetade flitigt och födde upp boskap och odlade potatis och allt vad de gjorde som engelsmännen kunde tjäna pengar på. Och det gällde ju att hålla dem så långt ner som möjligt. Man hittade på olika saker för att förtrycka irländarna. Det första lagliga medlet man hade, det kallas för Kilkenny-stadgan. Och den kom 1367.
Mm.
Den kom sedan att följas upp med stadgor under 14, 15, 16, 1700-talet. Men det här var den första. Irländare fick inte äga hästar över ett visst värde. För de skulle inte få äga stridshästar. Och de fick inte ha vapen förstås. Och de fick inte prata annat språk än engelska. Vilket ju var... De kunde ju inte engelska, det fanns inga skolor eller någonting, så det var ett sätt att bara hålla dem tysta.
Men fick de gå i skolan då?
Nej, de fick inte gå i skolan. Irländska lagar tog man bort. De fanns gamla irländska lagar som hade funnits i hundratals år. De ersattes med engelska. Och irländare fick inte väljas i några ämbeten. Utan det var engelsmän som kunde komma över från England och bli ämbetsmän på Irland.
Mm.
Alla lagar som stiftades i England, på Irland måste godkännas av den engelska kungen. Det var en garanti för att det parlament som fanns inte skulle bli tokiga. 1536 är ett viktigt årtal både i England och på Irland. Det var då Henrik den åttonde bröt med den katolska kyrkan efter sitt bråk om skilsmässor.
Mm, just det.
Han förklarade sig kung av Irland 1542. Det var ju ett sätt i och för sig att knyta sig närmare till Irland. Men han var inte så intresserad av Irland. Han drog in lite kloster, men det var ungefär som Gustav Vasa. Han tjänade ju pengar på det. Klostren var rika och drog han in dem till kronan så fick han pengar. Ja, sen kommer Bloody Mary. Hon var ju katolik och gynnade katolikerna på Irland.
Så först bara bort med katolicismen, tillbaka med katolicismen.
Ja, men sen kom Elisabeth. Elisabeth den första. Hon införde den anglikanska kyrkan. Och det blev ju början till det, ska vi säga, kyrkliga byråkrati som kom att regera på Irland ända till idag.
Det lär ju inte ha gått råsmidigt igenom att införa den, vad heter det nu då?
Anglikanska kyrkan. Nej då. Elisabeth hade ju en stor fiende i Filip den andre av Spanien.
Ja, armadakillen ja.
Ja, och 1588.
Mm.
Och han skickade trupper till Irland för att ha det som en landstigning mot England.
Ah.
Men de trupperna lyckades engelsmännen besegra och kasta ut. Sen kom Jakob som ju var katolik i England. Då hade ju irländerna det ganska lugnt under hans tid. Hans son, Karl den första, han ansågs vara katolik utav ett mycket puritanskt parlament. Det blev inbördeskrig. Han var väl inte världens bästa kung. Han var allmänt velig. Lyckades samla lite trupper här och var, men blev besegrad.
Men när är vi nu då ungefär?
Ja, med första hälften av 1600-talet.
Mm.
Och det var det här inbördeskriget. Men Irland, katolska Irland, satsade på fel häst här. De stödde Karl, kungen, som med tiden besegrades av parlamentet med Cromwell i spetsen.
Mm.
Han halshögg ju kungen till slut. Och han skickade trupper dit och slog ner allt motstånd överhuvudtaget. Och fortsatte det här med att dela ut delar av Irland till sina trogna.
Mm. Och ännu fler tvångslagar och sånt där, eller?
Ja. Det var under den här tiden också som man gynnade. Det var väl ett sätt att komma åt katolikerna. Man gynnade en protestantisk utvandring som blev ganska omfattande till Ulster, norra Irland.
Som idag är väl det som man hör om när man pratar om Nordirland.
Ja.
Mm.
Och alla uppror och eländen som kom senare. Men det började med Cromwells krig på Irland. När han lät en massa reformerta lutheraner invandra till Nordirland. Mm. Det här kom ju på en jättestor betydelse. Det här var duktigt folk. De var handelsmän och överhuvudtaget välutbildade. Och började dra igång industrier i norra Irland.
Inte heller så svårt kan jag tänka mig om man har fått massor med trevlig mark tilldelad sig.
Nej, just det.
Nej. Vad händer sen då i England? Jag kommer inte riktigt ihåg.
Med tiden så dör ju Cromwell. Han dör ju en naturlig död, vilket ju ingen trodde att han skulle göra. Att han skulle besegras och halshuggas och så. Men han dog en naturlig död och man lyckades med tiden skapa den här så kallade restaurationen på 60-talet. Karl den andre blev kung och med tiden så blev hans son, tror jag det var, Jakob den andre kung. Problemet med honom var att han var en dålig kung, han var katolik dessutom. Och parlamentet och överhuvudtaget stora delar av engelska intelligensen, makthavare i England, de kallade in Willem av Oranien. Från Holland.
Ja,
han var
det.
Gift med Karl den andres dotter.
Mm.
Och dottern och Willem av Oranien blev kung och drottning av England.
Och Holland.
Och Holland, ja.
Ja, den där dubbelmonarkin, ja.
Ja. Jakob den andre, han gav sig inte frivilligt utan han åkte över till Irland. Samlade trupper, katolska trupper. Och blev med tiden besegrad vid slaget vid Boyne.
Och när är det då?
1690 är det.
Mm.
Det här slaget vid Boyne, det var då som de orangea holländska färgerna kom att betyda någonting på Irland.
Just det. Så då kommer Willem av Oranien, spöar alla katoliker.
Mm.
Är det liksom, vad händer nu?
Ja, det fortsätter det engelska förtrycket. Det byggs ut ännu mera. Man har engelsmän i alla styrande befattningar Man införde hårdare tvångslagar.
Mm. Och fortsätter att ta jord och allting sånt där?
Ja,
eller?
Det gör man ju.
Mm.
Och så egentligen hände inte så mycket i det stora hela under 1700-talet. Som en illustration av förtrycket, hur långt det hade gått, har man räknat ut att i slutet av 1700-talet så var av all mark på Irland bara 5% som ägdes av katoliker. Resten ägdes av engelska stormän.
Jäkla, 5%?
Mm.
Och engelska stormännen, de bodde ju för det mesta inte på Irland. Nej. På sina...
De hade det som sommarställe.
Mm.
Och då hade någon ställföreträdare där som...
Som missköt marken. I alla fall så hade de ju ingen koll på hur gårdarna sköttes. Utan väldigt ofta så var det väl så att förvaltarna tog in pengar till sina egna fickor. Mm. Och lät då bönderna fortsätta svälta.
Den här hjälpen från Frankrike blev ju ingenting utav. Utan England befäste sitt grepp över Irland och förklarade att Irland var i union med England.
Mm. Irlandarna jaha.
Ja, de som bestämde Irland tyckte det var jättebra.
Ja.
Det var ju engelsmän.
Ja.
1800 var det.
Mm.
Då började det här som finns ännu idag. Att irländare hade representanter i det engelska parlamentet.
Mm.
Problemet var ju från början att irländarna kunde inte väljas.
Nej, just det.
Så det var ju bara engelsmän som satt som representanter för Irland. Det här ändrades ju snart, men i alla händelser under en 30-tal år så var det engelsmän som representerade Irland.
Mm.
29 så blev katoliker valbara. För att det var ju så att alla irländare var ju inte förtryckta svältande bönder. Det hade ju vuxit upp en katolsk intelligensia i många av städerna som var... byråkrater, de var handelsmän, många av dem var rika och byggde hus och så. Så att man ska inte tro att alla satt i leråkern och svalt, utan det var alltså en hel del. Och det var de här människorna som kunde väljas till ämbeten sen med tiden. Så de kunde också bli byråkrater.
Men då blev det, i samband med att de valdes in i parlamentet, blev det lite bättre med de här läskiga lagarna och sånt där då?
Nej, nej. De var ju lojala mot den hand som födde dem, så att säga.
Mm-hmm.
De var lojala med England. Det var till formen var de katoliker. Men med tiden kom det ju att uppstå från den här gruppen en opposition. Men här, vid den här tiden var det inte så. Vi ska prata lite grann. Det var ju, Ulla var inne på det. De här jordbrukare, så kallade jordbrukarna. De skulle tjäna pengar på sitt jordbruk och slott på Irland.
Mm.
Och då bestämde de att gården skulle ge en viss avkastning. Och det skulle vara då förvaltarna som skulle se till att de fick den avkastningen. Goda gårdar var strålande affärer för förvaltarna. För han kunde, som Ulla sa, stoppa pengar i egen ficka. Mm. Dåliga gårdar med dålig jord eller dålig skötsel eller någonting. Där hade de problem. Och då fick de alltså förtrycka bönderna ännu mera och kräva ännu mera pengar utav dem. Det var en total misär under 1800-talet. Dessutom så kom ju de här förvaltarna på att de kunde öka omsättningen och vinsterna på sina gårdar genom att börja odla vete och ha boskap. Och problemet med det var ju att både vetet och boskapen inkräktade på böndernas områden. Man tog helt enkelt deras potatisåkrar och sådde vete på dem. Eller let korna gå där. Och det här höll ju på att bli rena katastrofen. Men den slutliga katastrofen, den kom ju sen på mitten av 1800-talet med den så kallade potatispesten. Det var en sjukdom som slog ut nästan all potatisodling på Irland. Och det utbröt akut svält. Massor med människor dog. Man har räknat ut att mellan, ja, jag tror det var 1850 och 1880 sådär, så minskade Irlands befolkning med 3 miljoner.
Oj!
Det var 8 miljoner från början och blev 5 sen. Men det var inte på alla svalt inte ihjäl. Utan det var ju då den stora invandringen till USA kom.
Ja, just det. För nu kunde man sätta sig på en båt och ta sig hela vägen till Ellis Island.
Ja, det var vid den här tiden som de stora skeppsvarven i Nordirland bildades. Som kom att bygga i stort sett, ja, inte alla, men väldigt många av de engelska flottan och passagerarfartygen.
Mm-hmm.
I början av 1900-talet så byggdes ju Titanic och Titanics systerfartyg i Belfast. Alla de här stora fartygen, de kom ju till, det var inte i första hand för lyxtrafik, utan det var för invandringen i USA eller emigrationen på Irland.
Mm.
Titanic var ju fullastad med irländare som dog genom att de var längst ner i fartyget allihopa.
Men du, 1800-talet, då tänker jag ju också på litteraturen och kulturen. Så hur såg det ut egentligen? Alltså jag vet ju att det finns några ganska kända författare från den här tiden som är från Irland. Men hur hade de någon genomslagskraft?
Man kan väl säga att litteraturen på Irland var ju anglo-irisk. Och det var ju inte något nytt som uppstod på 1800-talet. Det var bara strypt under en lång period. Till exempel under upplysningstiden då, på 1600-talets slut. Då kom Jonathan Swift med sina Gullivers resor. Han blev med tiden domprost i Dublin och tog sig an de irländska med många irländska problem. Han skrev något som heter Draper's Daughter och han gisslade ju verkligen de företeelser som han inte gillade i sin litteratur, i det han skrev. Sen var det väl inte särskilt mycket, särskilt blomstrande inom konst och kultur under en lång period. Men i början på 1800-talet så kom Thomas More som skrev Irish Melodies. Och en kvinna som hette Mary Edgeworth som var dotter till en godsägare och skrev realistiska romaner. Där hon berättar bland annat då om irländska gods som har blivit försummade av sina ägare.
Mm.
Och hur de underlidande levde en hemsk tillvaro. Och så börjar ju då nationalmedvetandet växa fram under den här perioden. Men samtidigt så var det ju väldigt mycket humoristiska skildringar av överklasslivet och av det irländska lättsinnet kan man väl säga, som var ett typiskt inslag i litteraturen. Men i mitten på 1800-talet så kommer William Butler Yeats och där börjar då den. Det var ju flera än han, men som verkligen började jobba på den irländska litteraturen och på den irländska kulturen överhuvudtaget. Och då blev den också internationellt uppmärksammad. Yeats såg sig ju som en modern bard. Han var tongivande inom poesin, samtidigt då som han var politiker och nationalist. Han blev senator i fristaten på 1900-talets början då. Och det var han och en del andra som var drivande inom det som kom att kallas för Irish Revival. Ungefär vid den här tiden så kom ju flera av de här blivande giganterna fram. Du har James Joyce som debuterade som poet.
När var det?
1907 eller någonting sånt där. Men han kom ju att dominera inom prosan. Och den första romanen, eller vad ska jag kalla det för, det var ju en självbiografi. Portrait of the Artist as a Young. Vad heter den? Boy. Och sen kommer då Ulysses, Finnegan's Wake. Och det var ju omstörtande litteratur. Han har ju moderniserat språket, han har ju experimenterat med sitt skrivsätt som fick oerhört stor uppmärksamhet. Och man börjar experimentera lite varstans internationellt. Och sen så har vi då George Bernard Shaw med The Importance of Being Earnest och My Fair Lady bland annat.
Med Eliza Doolittle.
Just precis.
The fox stays mainly in the plain. Eller något sånt.
Ja. Och Oscar Wilde.
Är det Dorian Grays porträtt?
Ja, bland annat. Båda de här verkade ju i England. Sen har vi Samuel Beckett. Absurdisten. Med I väntan på Godot bland annat.
Och är det den där Madeleine-kakan?
Nej, det är Proust.
De sitter i soptunnor.
Vad sa du?
De satt i soptunnor.
I väntan på Godot. Var det den som satt i soptunnorna? Nej. De satt i alla fall och väntade. Ja. Eller, ja, det är en av många absurda pjäser. De här verkade i England, va? Och Beckett i Paris. Men de var irländare. Yeats fick Nobelpriset 1923.
Mm.
Shaw 1925. Beckett fick Nobelpriset 1969. Och slutligen då så fick Seamus Heaney från Nordirland Nobelpriset 1995. Så att det var ju en del giganter.
Mm.
Från 1902 tror jag någonting. Så bildades då en nationalscen i Dublin. Och där spelades irländsk dramatik. Väldigt få har ju överhuvudtaget bidragit med irisk litteratur egentligen på modern tid. Men det har börjat komma tillbaka intresset för iriska. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut idag som det är. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut med kvinnorna heller. Men de kommer nog, för de finns ju.
Det här med iriska är ju lite intressant, för att de senaste 10-tal åren så har iriska blivit populärt, framförallt bland ungdomar. Det finns idag 100-tal grundskolor som undervisar på iriska. Sen fanns det ju en irisk romantik på upproren som vi ska prata om nu. Man bestämde till exempel att alla vägskyltar skulle vara skyltade både på engelska och iriska. Och så är det fortfarande på Irland.
Ja, och vet du en sak? Polisen på Irland, den heter ju Garda. Och fram till för alldeles nyligen så tvång för att bli polis var att man var tvåspråkig. Man skulle alltså kunna arrestera folk på iriska. Men det har de tagit bort nu.
Ja.
Och sen så vet jag också att det finns en ögrupp på västkusten som heter Aran Islands. Och där pratar man irländska under vinterhalvåret. Under sommaren så pratar man engelska också, för att då kommer ju massa turister att kolla på gulliga kor och resa med båtar och sådär. Men om man är student och intresserad av irländska så kan man åka dit och bo där och prata liksom iriska hela tiden. Det är roligt.
Det är spännande.
Ja, det är ett väldigt knepigt språk alltså.
Mm.
Det enda jag kommer ihåg var typ slanche, tror jag, i skål.
Mm.
Och sen conositatu, det betyder hur mår du? Ja, men då backar vi tillbaka nu då till just de här upproren. För vi har pratat nu om unionen med England 1800. Vi har pratat potatisvälten. Vi har pratat litteratur. Men nu kommer vi alltså fram till 1900-talet.
Ja, innan vi lämnar 1800-talet så fanns det alltså en jättestor politisk fråga i England och engelska parlamentet. Det kallas för home rule.
Ja, och den finns också när det gällde England och Indien också.
Ja, då. När det gäller home rule för Irland så handlar det alltså om att man skulle ge ökade befogenheter till ett irländskt parlament med ökade möjligheter till självstyre. Och det där tyckte då irländarna, alltså de från i Dublin, var väl inte så dumt, men de ville ha större inflytande.
Mm.
Nordirland däremot hatade home rule, för Nordirlands ekonomi var totalt integrerad med den engelska, med varvsindustri, mekanisk industri, handel och annat, och de ville inte ha ett dugg att göra med resten av Irland.
Och när du säger irländarna nu, menar du protestanterna, det vill säga engelsmännen? Eller?
Protestanterna, de vill ju fortsätta vara en del av England.
Precis.
Vilket de var de facto.
Men katolikerna uppe i Nordirland, menar jag?
De var väl inte så aktivare än nu.
Nej.
Det började växa fram. Ja, innan vi går in på det så ska vi säga att home rule var den viktigaste frågan i det engelska parlamentet under större delen av 1800-talet. Många regeringar föll på home rule-frågan. När vi pratade England så pratade vi om Gladstone och Disraeli.
Mm.
Gladstone var en liberal och Disraeli var konservativ. Och Gladstone försökte driva home rule och förlorade makten. Hans ministär föll 2 gånger på home rule-frågan. För att de konservativa ville inte ha någon home rule. Och konservativa drevs ut av Disraeli. Och så här var läget då i början av 1900-talet. Det började växa fram en motståndsrörelse på Irland. Och fram till första världskriget så var det så gott som, då laddade man gevären och pistolerna. Det var snudd på inbördeskrig. Och sen så lugnade man ner sig under första världskriget. Det var den här allmänt nationalistiska rörelsen, den nådde även Irland. Så alla var väldigt engagerade i kriget emot Tyskland.
Mm.
Det är nu som det dyker fram en rörelse som är väldigt svår att beskriva. Den heter Irish Republican Army, IRA. När jag läste om IRA nu igen så kom jag på att man kan likna det vid en apelsin. Man tar bort en klyfta. Det är en radikal del av IRA. Sen tar man bort en klyfta till. Och det är en ännu mer radikal gren av IRA. Så håller man på det där sättet fram till dagens datum. Där vi har en kärna kvar. Det är väl det där vita, antar jag, i apelsinen. Och det är ett IRA som är rumsrent idag. Och som ingår, de har en politisk gren som heter Sinn Féin. Och som ingår i det irländska parlamentet idag. Men fram till det så har det funnits precis hur många IRA som helst. Det ena var mer krigiskt, mer radikalt än det andra. Det heter officiella IRA, provisoriska IRA, fortsättnings-IRA och allt vad det heter.
Mm.
Men vi behöver inte gå in på allt jobbar där. Tänk på apelsinen.
Ja. De första klyftorna då? När dyker de upp?
De dyker upp under första världskriget. Och det blev grunden till den irländska armén. Det blev alltså det försvar som Irland har byggt upp, som finns även idag. De startade påskupproret 1916. Och påskupproret, det var alltså IRA på Irland som ockuperade postkontoret i Dublin.
Och vet du varför de gjorde det?
Nej.
Det är för att postkontoret i Dublin var en symbol för brittisk administration. Det var alltså, det är väldigt pampigt byggt. Det pryddes av engelska vapen och symboler och sånt där. Oerhört provocerande för alla irländare i Dublin.
Tanken var ju att England hade förlorat folk i första världskriget i leran i norra Frankrike, Somme och Passchendaele och allt vad de hette, med jättestora slagen, hundratusentals dog i varje slag. Och då kunde man passa på att göra uppror på Irland. Men England hade ju folk även på Irland. Så att det här upproret slogs ner och upprorsledarna fängslades. En av upprorsledarna, De Valera hette han, han dömdes till döden. Men under tiden kom de på att han var ju amerikansk medborgare, så det gick ju inte.
Nej.
Så han benådades med tiden. Det fanns också en annan som var med i påskupproret, som hette Michael Collins.
Och han var fackombudsman, ja, eller något sånt där, ja, och skrev i tidningar och sånt, ja, där och manade till uppror.
Ja. Efter världskrigets slut, det var 19 till 21, så var det fullt uppror på Irland.
Är det det som är det irländska frihetskriget?
Ja. Och det är nu som de engelsmännen skickar dit sina black and tans.
Mm-hmm.
Det är veteraner, de som är några som har överlevt kriget i Frankrike. Och det var nog de mest brutala soldater som engelsmännen någonsin skickade dit. De gjorde sig kända för oprovocerat våld, mord och annat. Och blev ett hatobjekt för den irländska frihetsrörelsen. Med tiden så kom England på att så här kunde man inte hålla på. Man kallade till en fredskonferens. Och irländska representanten i den här fredskonferensen, det var Michael Collins. De Valera, som fortfarande var IRA-medlem, han, nu var det ju så, vi ska backa lite här. IRA ville ju att Irland skulle vara en enhet. Och Valera ansåg ju att Irland var en enhet, det var en ö, och även Nordirland som var rikt, kan jag ha bidragit, skulle tillhöra samma rike. Vad Nordirland tyckte, det brydde han sig inte så mycket om.
Men är de på samma sida då alltså, Michael Collins och De Valera?
Ja, de är ju på samma sida, men vid den här fredskonferensen så satte England som ett absolut villkor. Antingen fortsatt krig och engelsk ockupation eller gå med på att Nordirland skiljs ifrån Irland.
Mm. Och fortsätter tillhöra Storbritannien då?
Ja, fortsätter tillhöra Storbritannien. Som de facto det var, så att de hade ingenting egentligen med den södra delen av ön att göra.
Nej, de bara skulle sluta skicka trupper dit då?
Ja, och Michael Collins sålde Nordirland, ansåg då IRA och De Valera.
Mm.
Han gick med på ett fred på det villkoret att Nordirland skulle tillhöra England.
Så han var inte så himla poppis av, är det de som är då separatisterna? Alltså De Valera och IRA?
De är separatisterna, ja.
Men efter det här fredsavtalet då, som ändå slöts, fast många tyckte det var asdåligt, så blir alltså Irland en fristad då?
Ja, det blir en fristad mellan, vad var det, vilka årtal? Var 22 till 37,
mm,
var den irländska fristaten. Det var inte förrän 37 som man skrev en riktig författning och blev en helt riktig stat. Men det var ju krig och uppror och elände och mycket, mycket våld under den här första tiden.
Och då är det mellan just de här som kallas för separatister och unionister.
Ja.
Okej, separatister, vi ska inte ha ett skit med England att göra. Unionister, vi Nordirland ska tillhöra England.
Mm.
Okej.
Det är England.
Ja, men fortsätta tillhöra England då. Ja.
Under det här kriget med separatister och unionister så var det en klyfta till ifrån apelsinen som skildes av. En radikal del som ville till varje pris behålla Nordirland och hatade England.
Mm.
Den gruppen tog och ockuperade en domstol i Dublin. Collins, som vid den här tiden var finansminister i den nybildade regeringen, han ville inte acceptera den här radikala gruppen utav IRA, så han sköt med artilleri och bombade den här domstolen, så de här radikalaste, vid den här tiden radikalaste IRA-medlemmarna dödades.
Men det måste ha kommit som press från England att han skulle göra det. Alltså få stopp på dem?
Ja, kanske. För de devalera också. Kom ihåg det här med IRA och apelsinen. De här som var, ockuperade domstolen, de var en klyfta som hade avfallit från den. Det som devalera och Collins ansåg vara det riktiga IRA.
Just det. Och jag vet vad som hände med Michael Collins sen.
Mm.
Han blev mördad. Mm. Han blev lönnmördad av en kompis.
Ja.
I någon liten by någonstans.
Ja.
Som straff för att han hade bombat domstolen kanske.
Ja, både det och det här med Nordirland. Så att det var någon grupp i IRA som tog livet av honom helt enkelt.
Sen då? Vad hände sen?
Ja, vi hoppar framåt ett tag. Under 30-talet bildades det som vi pratade om förut. Den officiella IRA och deras politiska gren Sinn Féin.
Mm.
Det accepterades ju inte av protestanterna, men i alla fall det fanns. Och man började kasta bomber runt omkring sig. Det här blev ju värre sen efter andra världskriget. Under andra världskriget så lugnade det ner sig igen. Men sen så kom de stora eländerna med bomber och mord. Det kallas för The Troubles.
Ganska liksom nedtonat namn ändå för så här fullt krig och liksom statsgerillor.
Ja. Och The Troubles, det var mellan 1969 och 2007. Det var det som vi har, det finns massor med filmer, det finns böcker. Och vi som är lite gamla till åren komna, vi kommer ihåg att det här var ett stående inslag i Rapport och Aktuellt under många, många, många år. Med särskilda gator i Belfast som katoliker bodde på och som engelska armén gjorde räder emot och man sköt brittiska soldater. Man satte katoliker i fängelse som hungerstrejkade. Så här höll man på i många, många, många år. Det mest kända kanske var att Thatcher, hon vägrade överhuvudtaget att acceptera att det fanns katoliker på Nordirland. Hon vägrade att samarbeta, hon ville inte ta några som helst kontakter med dem. Och det slutade med att de skickade en bomb på hennes partikongress i Brighton.
Oj, men hon klarade sig.
Ja, hon klarade sig, men ändå. Vi har ett begrepp här som heter Bloody Sunday.
Mm.
Det finns ju flera olika Bloody Sundays, men det mest kända, det var ju 1972 i Derry, Londonderry. Du vet mer om det än jag.
Nej, men egentligen inte. Det jag vet är ju att det var väl brittiska soldater som gick till attack mot oaggressiva och de sköt hejvilt.
Ja, och de spred falsk information att den här katolska mobben var beväpnad. Man har sen kommit fram till att det fanns inte ett vapen. Utan det var en helt fredlig demonstration som brittiska armén sköt rakt in i.
Mm.
Jag kommer inte ihåg hur många som dog, men det var en hel del som dog och framförallt många skadade.
Mm. Och där har vi, där brukar det vara som allra jobbigast, det var väl vid den där orangea marschen. Som är i anslutning till Wilhelm av Oraniens vinst, eller hur?
Ja, det är en massa. Det är inte bara äldre herrar, men då man såg i tv så var det en massa äldre herrar med medaljer på sig som tågade med orangea flaggor i Derry.
Mm.
Och det var protestanterna som på det sättet visade sin makt och myndighet.
Men jag tänkte på en grej. Alltså uppe i Nordirland, var det inte så att protestanterna faktiskt var i minoritet och att katolikerna var i majoritet, alltså befolkningsmässigt?
Mm, det var det. Men det var protestanterna som var de rika och som var myndighet.
Mm. Men de ansåg sig väl också rädda och förtryckta av katolikerna. Ja, ja. De kände sig väl också ockuperade.
Mm. Och det var ju grunden till alla de här attentaten och morden. Båda var rädda för den andra.
Men det finns ju en massa bra filmer och böcker som sagt som man kan se om man vill veta mer om det här. Men jag tänkte att vi hoppar fram lite grann.
Ja, vi ska väl säga att det var inte bara Thatcher som utsattes och för attentat. Bernadette Devlin var en oerhört känd IRA-politiker som en del av den här apelsinklyftan ansåg inte vara tillräckligt radikal. Utan de kom hem till hennes hem, sköt henne och hennes man inför ögonen på deras barn. De överlevde men de blev ju skadade. Det fanns en annan också känd, och det var en som heter Lord Mountbatten som var släkting till drottning Elisabeth. Jag kommer inte ihåg i vilken form. Och som hade, han var någon slags lordkansler eller någonting. Han var i alla fall den engelska guvernören för Nordirland. Någon sån befattning hade han som han helt enkelt sköt. Och där ställde ju till enorm uppståndelse i England att skjuta något som var lierat med det engelska kungahuset.
Mm. Ställde det till mer drama än det faktum att faktiskt IRA gick och satte bomber på bussar? Och...
Ja, men det gjorde det väl, i media gjorde det ju definitivt.
Mm.
Det här med bomberna i London och Manchester och de stora städerna överhuvudtaget i England, det skapade ju en rädsla. Och det skapade en stor oro bland den engelska polisen också. Man visste ju aldrig när de skulle slå till. Den första som överhuvudtaget började tackla det här problemet på ett konstruktivt sätt, det var Tony Blairs regering. Och de satte sig ner och förhandlade, pratade. Och katolikerna i Nordirland började under Clinton att stödjas av USA. Och det fanns en känd IRA-politiker som hette, eller Sinn Féin-politiker snarare, som hette Gerry Adams.
Mm.
Som hade väldigt goda kontakter med USA och lyckades få stöd i miljoner dollar från USA. Och med tiden lyckades man trassla ihop någon form av uppgörelse. Det hette väl långfredagsavtalet eller något sånt.
Och när var det då ungefär?
Det var 1998. Det här var alltså ett väldigt komplicerat avtal. Jag har försökt att titta på det och läsa det. Det är helt obegripligt för om man inte har sysslat med det i 10 år säkert. Men det gick i stort sett ut på att republiken Irland, som det hette vid den här tiden, skulle vara en fristående stat som England inte skulle blanda sig i. Att Nordirland skulle bilda en regering som bestod av katoliker och protestanter i lika många.
Mm.
Och att de skulle hålla sams, det står bokstavligen att de skulle göra det.
Mm.
Och att de skulle ha ett långtgående samarbete med republiken Irland. Men sen höll det på i 58 sidor till. Men i alla händelser, det var nog huvuddelen av avtalet. Och till allas förvåning så har det här någorlunda hållit. Det är klart att det finns ytterligare en IRA-klyfta som går runt där och viftar med kulsprutor och så. Men de är marginaliserade idag. Det är ingen som riktigt bryr sig om den stridbara delen av IRA. Utan det är Sinn Féin och det är protestanterna som lyckas hålla sams. Trots att det fanns gamla ärkereaktionära protestanter, stridbara katoliker, så är det någorlunda lugnt. Det händer ju ständigt saker. Det kommer att hända ständigt saker med bomber och mord och elände. Men inte alls i den omfattning som det har skett förut.
Och de resten av världen bör också betrakta de fraktionerna just som apelsinklyftor och inte som en hel apelsin.
Ja,
liksom.
Helt klart.
För när jag minns att jag har också sett de här nyhetssändningarna från när jag var barn. Och jag minns att det var en sån där konflikt som man trodde aldrig skulle lösas överhuvudtaget.
Mm.
Och sen när jag själv bodde på Irland, säger att det var 95, 96 någonting. Då bodde jag i Dublin. Och då var det ju väldigt lugnt faktiskt. Det var något bombhot minns jag. Och man fick inte egentligen prata politik. Det var liksom, man fick inte prata abort och man fick inte prata politik när man pratade med irländare. Fick vi reda på redan första veckan på språkskolan jag var på. Men det jag minns väldigt tydligt var att jag hade vänner som var irländare som var i Storbritannien lite då och då. Och det jag minns är att de ofta berättade om att vara irländare i Storbritannien var inte särskilt roligt. Och jag trodde ju att det alltid hade att göra med just att man betraktades som en eventuell IRA-medlem. Men som jag har förstått det så kommer det ju ännu längre tillbaka. Så det redan började med de första liksom, koloniseringen. Att det alltid har spridits en nidbild av irländare i brittisk litteratur och sådär.
Ja, i tv också. Irländare är några som ska arbeta.
Mm.
De ska inte ha något inflytande.
Och det där får mig också tänka på en annan grupp som bor på Irland. Och det är sådana här irländskt resande folk. De kallas för Irish Travelers eller för Powys. Och det är alltså en grupp människor som i Storbritannien faktiskt har fått beteckningen då etnisk folkgrupp. Men det har de inte på Irland. Då kallas de för social grupp. Och det är ungefär drygt 20 000 personer på Irland då. Det finns en del som hävdar att de kommer redan före kelterna till Irland. Och det finns folk som säger att de uppstod i samband med Cromwell och hela den här fördrivningen av folk. Eller att de kom faktiskt vid potatisvälten. Man vet inte riktigt, för det har inte skrivits så många historier om det. Men det är en grupp som blir väldigt utsatt på Irland fortfarande idag. Förr i tiden så hade de ju en funktion av att vara liksom resande arbetskraft. Och det var ju toppen. Men där på 1800-talet när man liksom började industrialisera, då var ju inte de... Då hade de helt plötsligt inget syfte bland de bosatta. Det är fortfarande jätteknepigt för dem. De har svårt att hitta mark där de kan ställa sina vagnar. Antingen så är det staten som säger att man inte får stå på marken, eller så är det privata landägare som säger att de inte får vara där. Ja, men ni fattar ju. Väldigt utsatt grupp. Jag lärde mig att Garda, alltså polisen, de har tydligen haft, om de inte har det fortfarande, ett sånt här register över travelers som heter Pulse eller Puls. Det finns ju, många av dem är organiserade i intresseorganisationer och sådär. Och det man kämpar för är ju att man ska få bli betraktad som en etnisk folkgrupp, eftersom det skulle bli mycket bättre för dem rent juridiskt och så, eftersom de blir utsatta för väldigt mycket trakasserier. Och det skulle ju också kunna liksom bli en bättre integration i skolor, och att man skulle kunna få större förståelse för språket och faktiskt deras kultur.
Mm.
Jag kommer ihåg när vi var där så fanns det ju en grupp som verkade nästan som bosatta i norra delen av Dublin. Och de hade hästar som betade bland husen i stort sett. Det såg väldigt märkligt ut.
Ja, men det är också hästen, jag vet, nu säger jag som att det gäller alla travelers, men det är det ju inte. Men hästuppfödning och hunduppfödning och även handel med skrot i tre stora så här handelsområden som man jobbar med. Det finns faktiskt en särskild hästras som heter Irish Cob, eller Tinkers heter de. De är väldigt fina. De har lång sån här hov. Jag kan ingenting om hästen. Hovskägg, ja, och lång man.
Vi ska avsluta det här med Nordirland bara och säga att den blomstrande ekonomin som man hade under början av 1900-talet med verkstadsindustri och skeppsindustri, den gick ju samma väg som alla annan industri av det här slaget i Europa. Skeppen byggdes i Kina och Indonesien och Singapore. Och verkstadsindustrin hade man inte råd att modernisera. Det har lett till stor arbetslöshet i Nordirland. Och det började ju redan på 70-talet när skeppsvarven började gå dåligt. Och det kan väl ha haft en bidragande orsak till fredsuppgörelsen 98.
För vad innebar den då?
Ja, den innebar
rent ekonomiskt menar jag.
Nej, den innebar ingenting ekonomiskt, men det innebar ju att den makt som protestanterna hade minskat drastiskt.
Okej. Men hur gick det då rent ekonomiskt för Irland efter det här då?
Ja, vi går över till södra Irland nu. Det vill säga Irländska republiken, som blev republik 1937. Under andra världskriget så var de neutrala. Vilket var lite konstigt, men det var de i alla fall. De ville ju inte gå till krig på Tysklands sida mot England.
Nej.
Utan de hjälpte England en hel del med väderrapporter och annat. Och engelska fartyg fick åka i irländskt vatten och sånt där. Efter andra världskriget så var det fortfarande ett mycket fattigt land. Och man satsade då på utbildning, man drog igång skolor, men fortfarande var utbildningsnivån väldigt låg. Kyrkans makt växte dramatiskt. Man rättade sig efter allt som man sa i Rom. Påven hade ett stort inflytande på Irland, lika stort som i Sydamerika och på andra superkatolska områden.
Mm.
Kyrkans makt blev ju så stor att man till exempel motsatte sig en nationell sjukvård, för man ville att kyrkans sjukhus skulle driva sjukvården.
Mm-hmm.
Den var inte så väl utbyggd, så att det var ju en kris.
Mm.
Man har ju fortfarande idag ett abortförbud.
Mm. Om det inte är för kvinnans liv. Ja. 1998 ändrade man så att om man håller på att dö så kan man få göra abort.
Ja. Det här har ju haft enorma konsekvenser. Massor med kvinnor har åkt över till England för att göra abort.
Mm.
Och det var stört förbjudet med alla typer av kondomer, pessar och annat.
Mm.
Jag vet inte om hur mycket vi ska ta upp av det här, för att det är inte särskilt smickrande för den katolska kyrkan. Men
vi älskar ju att smickra den katolska kyrkan.
Det står i tidningarna idag att katolska kyrkan hade kloster hade fungerat som änglamakerskor.
Mm.
Ogifta mödrar bedrev mer eller mindre slavarbete i vissa kloster. Och deras barn tog som hand utav klostren och nunnorna och svältes och misshandlades till döds.
Mm.
Man har hittat hundratals barnlik. Jag vet inte hur mycket vi ska tala om det här, för att det är ju jätteotäckt. Det var fortfarande, som jag sa, ett fattigt land. Många emigrerade långt in på 50- och 60-talen. 72 gick man med i EU. Och 73 kom ju oljekrisen som slog hårt emot Irland. Men då bestämde man sig för att nu ska vi få igång det här landet. Man satsade på bidrag till storföretag. Man sänkte drastiskt företagsbeskattningen. Man satte igång och bygga vägar. Jättelika vägar som idag är väldigt glest befolkade.
Mm. Men där fick ju många människor arbetstillfällen.
Det var meningen det, ja.
Mm.
Och man sänkte skatterna. Det här hade ju då den betydelsen att massor med... Jo, det man ska också säga, i bidragen så gynnade man också konstnärlig verksamhet. Popgrupper och överhuvudtaget... konstnärlig verksamhet gynnades.
Men vad kul! Är det därför det finns så många har vunnit Eurovision, tror du?
Ja, det kan väl finnas ett samband.
Ja.
För att de fick lokaler och de fick bidrag överhuvudtaget. Och det var man skulle satsa på kultur, inte bara företag. Det här var ju alltså en enorm framgång under ett antal år.
Ja, när då ungefär?
Ja, 80-talet. Man talade om den keltiska tigern. Irland var det mest framgångsrika landet under en viss period.
Mm.
Man gav också bidrag till bostadsbyggande. Det byggdes precis hur mycket lägenheter som helst i städerna på Irland.
Mm.
Och problemet där var ju ungefär som i USA, att man byggde bostäder som inte motsvarades av behovet. Man byggde bostäder som blev utsatta för spekulation.
Mm-hmm.
Man köpte de här bostäderna för 1 miljon och räknade med att man skulle kunna sälja dem för 5 eller något sånt. Vilket ju hela USA gjorde på den här tiden också. Problemet blev ju att det kom ju bankkriser och annat som gjorde att bostadsmarknaden kollapsade. Det var den berömda beryktade, ska man säga, bostadsbubblan. Mm. Som slog väldigt hårt emot Irland.
Och när är vi nu då?
Ja, nu är vi på 90-talet, 2000-talet.
Mm.
Och det började ju också gå upp för det irländska samhället att den här keltiska tigen var ju inte gratis. Det ska, någon måste betala i någon enda.
Mm.
Och det är ju samma sak som i England och på andra håll. Det är folket som får betala. Med höjda skatter och höjda avgifter och annat elände.
Jag minns att när jag bodde där, då var det rätt många jag kände som jobbade på call centers. Har inte Apple sin på Irland?
Apple har sin på Irland. Jag har ringt till Irland många gånger.
Men då minns jag också att det fanns någon deal där, att det var, om det var EU-bidrag eller om, hur det nu var.
Ja, det var bidrag som gjorde att de fick mark gratis och som gjorde att de kunde bygga väldigt billigt.
Och då var det ju också under ett visst antal år som jag minns det. Så att folk skulle komma dit och göra startups. Och sen så var tanken att de skulle bara, oh, Irland, härlig ö. Här vill vi fortsätta vara även om vi inte får några bidrag.
Mm.
Men de flyttade de då, eller?
Ja, många av dem flyttade, ja.
Mm.
Så att det blev inte så bra det här till slut. Så att Irland har väl en någorlunda normal ekonomi idag. De har ungefär samma förutsättningar som England. Med en strypt ekonomi. De försöker ju, liksom England, att satsa på näringslivet och få igång saker och ting igen. Och det funkar väl så där. Det är ju inte någon direkt kris idag.
Okej, men då är vi framme vid nutid nu då?
Ja.
Har vi glömt något, tycker ni?
Det har vi alldeles säkert.
Ja.
Men jag tycker vi har täckt Irland ganska bra.
Det tycker jag också. Tack så hemskt mycket för idag då.
Tack själv.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.